Hjärtligt välkomna ska ni vara till Viaplay F1 Podcast. Tillbaka med en dåres envishet som vi brukar säga. Janne Blomqvist, Erik Stenborg alltså. Och idag är det ju racevecka. Det är dubbel racevecka, det är ett kvadruppel racevecka beroende på hur många sporter man väljer att följa. Vi koncentrerar oss i huvudsak på Formel 1 såklart, men även lite grann på IndyCar i slutet av den här podden. Det är nytt race och det här nya racet för den här veckan då ska vi ju självklart fokusera lite grann extra på då Emilia Romagnas Grand Prix, eller det väldigt långa namnet som vi kommer till lite längre fram. Vi har en ny programpunkt också, vi har ögonen på. Erik har ögonen på lite saker och det ska vi naturligtvis gå in på. Det finns några figurer som vi håller ögonen lite extra på inför den här tävlingshelgen då på Imola. Och sen ska vi prata lite grann om framtiden faktiskt. Det är ju lite intressant där med mästerskapsfighten, hur den kommer att påverkas utav att vi faktiskt går in i ett nytt reglement 2022. Det här nya reglementet är ju komplicerat, svårt, tar mycket resurser. Hur länge orkar man hålla i år för att samtidigt kunna lägga på de resurser man behöver till nästa år med gällande budgettak? Mercedes har redan börjat att titta på sin organisation, det ska vi också komma in på så småningom. Erik Stenborg på firman, din vanliga fridagstisdag, småbarnsförälder som du är.
Precis, precis. Med nöd och näppe kan man väl tillägga, men låt oss inte gå in på det.
Nej, nej, nej. Vi lämnar alla. Jobbiga heter, de lämnar vi åt sidan.
Exakt, så att nu blickar vi framåt, framtiden ser ljus ut, allting är bra, det är en premiär och andra Formel 1-racet i helgen, man måste vara glad.
Eller hur? Det finns ingen anledning att gå och hänga läpp över det i alla fall. Den saken är helt klar, speciellt inte om man är motorintresserad. Lite så här schemauppdateringar. Det är ju fortfarande lite frågetecken kring Kanadas Grand Prix som kräver en hel del resursfrigörande för att bli av. I form av att man måste i ordning ställa banorna ute på St. Lawrence-floden. På Île Notre-Dame som ön heter. Nu är det så här nämligen att om det inte går att köra med publik, då krävs det att de får ett tillskott, arrangörerna alltså, på rätt många miljoner dollar för att kunna genomföra racet ändå utan publik. Och jag tror att det kanske är lite tufft för dem att få loss de pengarna. Så att vi får se lite grann om Kanadas Grand Prix blir av. Det sägs att dagen D för detta beslut var igår, men jag har inte hört någonting ännu i alla fall när vi håller på att spela in. Blir det inget kanadensiskt Grand Prix, då är det ryktesvägen Turkiet som tar över. Vad tycker du om det?
Som ni kanske minns från förra veckan så gav vi lite resetips, varav en av mina resetips var Kanada. Så jag tycker det är jättetråkigt. Jag älskar den banan. Jag tycker oavsett om man är hemma och tittar på tv, så tycker jag att Kanadas Grand Prix är toppen. Det är i så kallad prime time på tv i Sverige, tack vare liksom tidsskillnaden till Nordamerika. Jag vill lägga till en grej där som jag har hört lite på avvägar runt, ja, som vi har fått reda på lite så här planeringsmässigt, är att det ska ju köras då eventuellt då tre stycken test av de här sprintracen, lördagens sprintrace under denna säsong, varav den första skulle vara i Kanada. Det är ingenting som har kommunicerats att det inte kommer bli så, men däremot att man kanske ska ha lite is i magen sett till att schemalägga just det här sprintracet just i Kanada. Och då när du säger de här grejerna runt att Kanada då kanske inte blir av, då kanske det hör ihop med det jag hört helt enkelt.
Det är nog inte helt otänkbart att det är på det viset, att de här två sakerna hänger ihop med varandra, och det vore som sagt oerhört tråkigt att för andra året i rad inte kunna köra Kanadas Grand Prix. Men vad ska man göra? Vissa race är ju beroende av publik för att kunna gå att genomföra rent ekonomiskt, och även om Formel 1 naturligtvis bidrar med en slant om de kommer dit och det inte går att köra det med publik, så är det ändå så att man kan inte strypa inkomstkällorna helt och hållet. Då går det helt enkelt inte att genomföra. Turkiet in på kalendern istället för Kanada. Ja, det är ju en cool bana. Det ligger betydligt närmare Baku än vad Montreal gör. Så i det avseendet så kanske det är enklare för teamen och förarna. Och jag ser nog fram emot ett race till på Istanbul Park.
Ja, inte minst om man minns fjolåret, så blev det ett väldigt bra race trots att det var lite konstiga förutsättningar med regn och dåligt grepp och allt vad det var. Men det var ett av de topp fem av race i fjolåret, tycker jag.
Absolut, absolut. Men nu skiter vi det. Nu fokuserar vi istället på helgens race, dit vi ska då. Och ja, vad heter den här banan egentligen?
Du, det kan man fråga sig. Det är ju mycket lättare än vad jag försöker skoja till det med nu då. Men den heter både Autodromo Internazionale Enzo Edino Ferrari och Imola. Och de själva verkar inte veta, för jag ville liksom reda ut nu, så här, vad kallar, du vet, chefen för banan, vad kallar han den? Men det roliga är att URL:en när man ska gå in på banans hemsida är Autodromo Imola. Men det kanske har att göra med att det blir väldigt lång webbadress om det ska heta Autodromo Internazionale Enzo Edino Ferrari. Men på startsidan när man kommer in dit i alla fall så står det där långa namnet. Så att det heter både och helt enkelt. Men jag tycker vi enas om att vi kallar den Imola härifrån.
Mycket, mycket bra idé. Precis som vi kallar Interlagos för Interlagos. Så den heter ju egentligen Autodromo Carlos Pace, den banan i Brasilien. Så att så får det bli. Den har några år på nacken.
Ja, den började byggas redan 1950. Första racet som kördes var 1953 och det var ett motorcykelrace, och det första bilracet kördes året därpå, 1954. Första gången som Formel 1 besökte banan var 1963, men då för ett race som inte ingick i VM. Och de gjorde samma sak igen 1979. Och först året härpå, 1980, kördes det första VM-racet på banan under Italiens Grand Prix. Och det finns lite, det finns en rolig story, eller det finns en ganska tråkig story beroende på hur man ser på det. Eller det är en tråkig story runt racet 1979, eller hur, Janne Blomqvist?
Jo, men så är det ju. För det skedde nämligen ett jordskred i San Marino. Och alla som har varit i San Marino, inklusive jag, vet ju att det är ganska branta sluttningar där. Det är ett fantastiskt vackert ställe. Är ni i området, åk upp till San Marino. Det är vrålcool att vara där uppe. Jag var på Misano nämligen och gjorde MotoGP och passade på då att åka upp till San Marino i samma veva. Så att jag var där en gång. Hur som helst så var det ett jordskred som hände och det blev många offer. Och för att försöka samla in pengar till alla de här offren så anordnade man ett race 1979, ett Formel 1-race 79 då, utanför VM. Och det var ju säkert bra på alla sätt och vis. Problemet var att några bilar kraschade i det här racet, varav en av de bilarna var den som Eje Elg skulle ha kört för McLaren 1979 i Kanada och i USA. Så där sprack hans Formel 1-karriär. Mm. Kanske ihop med att han gjorde en testsmäll också 1980. Det kan också ha med saker och ting att göra. Men hade han fått köra de här två racen, då tror jag att han kanske hade kunnat komma ungefär lika långt som Lillövers, vem vet.
Mm, who knows? Det är skrivet i stjärnorna. Men det är just den där grejen att vi pratat med Eje om den här grejen, att det just var så här, hur mycket störde honom egentligen att han inte fick den där F1-chansen. Men han sa det att där och då så tänkte man inte på det för fem öre, för att det var ju bara en av många chanser som skulle komma. Men sen så blev det lite som det blev. Och dörren var stängd, helt enkelt.
Samtidigt är han ingen som kollar i backspegeln för mycket. Han blickar mest framåt.
Det gick ju bra för honom ändå.
Det får man säga. Det får man säga.
Framförallt är han vid liv.
Ja, det är han definitivt.
Efter den där kraschen som han gjorde 1980 då på Silverstone.
Just det. Han testade ett annat konkurrerande teams bil och kraschade. Och hela den säsongen gick om intet då han körde för Maurer BMW i Formel 2. All right, det blev ett italienskt Grand Prix 1980 som du sa, och det var ju då ett ersättningsrace då till Italiens Grand Prix på Monza, och det hängde ihop lite grann eventuellt då med Ronnys krasch 1978, men framförallt att banan behövde renoveras, eller hur?
Mm, exakt, det var stora ombyggnationer på Monza 1980, vilket gjorde då att de var tvungna att flytta Italiens Grand Prix, och då hamnade den i Imola, eller på Imola. Och det finns viss information som då hänvisar till att de här ombyggnationerna berodde just på den dödliga kraschen som Ronnie Peterson var med om där 1978, 1 september. Men det är lite overifierat. Oavsett så körde de Italiens Grand Prix enda gången utanför Monza-banan på Imola. Och sen så därefter då så fortsatte man köra på Imola mellan 1981 till 2006, men då under namnet då San Marinos Grand Prix. Och det här är det 29:e VM-racet som körs på banan, alltså det som kommer i helgen.
Och de minnesgoda kommer ju ihåg några speciella tillfällen just på Imola. Lillövers var ju på väg att ta sin första seger i Ferrari mitten på 80-talet. 1994 helgen minns vi ju självklart också med fasa. Två omkomna och en allvarlig krasch som höll på att sluta ännu allvarligare. Ayrton Senna och Roland Ratzenberger som gick omkomna den helgen. Detta gjorde att banan byggdes om delvis. Tamburello byggdes om. Istället för den här fullfartsvänstern så blev det som en chikan som man har gjort då för att få ner farten. Det gick inte att bredda banan helt enkelt där borta och flytta bort den här muren som Senna körde in i. Det ligger en bäck precis bakom där och den kunde man liksom inte göra någonting åt. Och banan var helt enkelt för snabb på det här partiet då, så att det var man tvungen att göra. Namnet på det här racet då kommer ju också gå till historien.
Ja, det är redan historiskt faktiskt, för det är det längsta som någonsin använts i F1-historien. Jag menar, i USA så finns det säkert längre racenamn. Vet du vad mitt favorit racenamn är? Jag vet inte om de kör det fortfarande.
Nej, inte jag heller. Jag vet inte vilket du menar.
Nej, men jag ska berätta det. Ta det lugnt. Sour cream chips and dips 250 at the Glen. Det är cool, NASCAR race på Watkins Glen.
Det är cool.
Jag vet inte om det heter under samma namn längre, men Sour Cream Chips and Dips. Så det var coolt.
Shake and bake.
precis så. Men det här namnet då, håll i er nu. Det heter The Formula One Pirelli Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia Romagna. Det är det officiella namnet. Så att jag ser fram emot att höra dig säga nu på söndag att den tredje lampan, fjärde lampan, femte lampan och The Formula One Pirelli Grand Prix del Made in Italy
igång! De har ju kört ett varv innan jag är klar med det där. Så det går inte. Emilia Romagna Grand Prix kommer att bli. Ingenting annat. Mm.
Nej.
Det kommer att bli femte lampan och racet är igång på Imola. Så kommer det bli.
Precis.
Så att jag kortar ner.
En annan kan du inte säga Autodromo Internationale och Enzo Edino Ferrari i alla fall?
nej, det kan jag inte. Jag kommer att hålla mig kort, jag lovar. Vi kan nämna också att Stefano Domenicali född i byn Imola. Han är ju chef numera för Formel 1, tagit över efter Chase Carey. Så snacka om Formel 1 har hemmaplan den här helgen, på något sätt.
Mm. Verkligen. Och jag menar, det är... Vi återkommer till det istället och går vidare. För jag vill prata om just varför vi är här på Imola. För det är en lite konstig bana och det är just så där att vi slutade köra på Imola 2006 just för att det blev inte så speciellt mycket omkörningar. Och egentligen så var ju enda anledningen att vi kom tillbaka till Imola var ju coronapandemin. Man behövde fylla luckor i kalendern när man väl kom igång och då behövde man allra helst hålla sig i Europa och då blev det ju till exempel då tre race i Italien förra året, vilket inte hör till vanligheten. Jag tror att det har skett en gång tidigare när USA körde tre race samma säsong. Men vad känner vi om att se Formel 1-bilar tävla? Inte att köra, för det är en cool upplevelse att se ett ombordvarv till exempel på Imola, men att tävla på Imola.
Ja, det är ju, vi hade den här diskussionen förra året redan att det är en egentligen ganska dåligt anpassad bana för de här stora breda Formel 1-bilarna som vi har just nu då. Det är inte så lätt att köra om som det var tidigare och det har inte blivit lättare då med storleken på den nuvarande formulan av Formel 1-bilar som man använder sig av. Nu tycker jag vi blev delvis motbevisade förra säsongen då med racet som kördes. Det blev i alla fall väldigt händelserikt, men det finns stor risk att det kan bli lite processionskörning i alla fall den här helgen och lite beroende på hur styrkeförhållandena är och hur däcken fungerar, för det är ju intressant. Det kommer ju vara väldigt avgörande för hur aggressiv man kan vara. De här C2, C3, C4 då som man använder samma som.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
I Bahrain och den här nya konstruktionen då, som gör att man kan sänka däcktrycket lite grann och ändå få ett säkert däck att köra på. Och det kan göra att man kan hålla liv i den, eller klara sig från den termala degraderingen då på ett sätt som brukar vara svårt normalt sett. Och klarar man det, ja, då går det ju att ligga på, och då går det ju att hålla luckorna så små så att man kan utmanövrera varandra rent taktiskt då, för det är ju det det kommer att bli, Erik. Det kokar ju ner i det, ett väldigt taktiskt race här. Här handlar det nog om att utnyttja alla möjligheter, inklusive andra overcuts och säkerhetsbilar och allt vad det nu kan vara.
Mm, absolut, och det är ju just, det här kommer ju börja på kvalet redan, för att jag menar, med tanke på då att det var 6 registrerade omkörningar på banan förra året. Det var fler positionsförändringar om man räknar in första varvet till exempel och runt depåstoppen. Men just rena omkörningar på banan så var det bara endast 6 stycken. Och det var minst antal omkörningar av alla race förra året, av alla 17. Så att, men trots det så blev det ett ganska roligt race. Alltså, vad ska man säga? Med facit i hand så blev det i alla fall ett bättre race än vad man kunde tänka sig. Och det är just den här, som du var inne på, taktiken. Att det är man måste verkligen liksom få det rätt, för att man vill absolut inte ge upp banposition. Och det är ändå då ett annorlunda, för att man kan ju tänka att liksom ett race på Monaco, i Monaco, är dötrist. Men här bjuder det ändå till annorlunda taktiker, vilket kan spice upp tillställningen en del.
Ja, och har man pace, har man riktigt bra fart, så kan man göra stor skillnad. Om det skulle visa sig att andra tvingas gå i depån för att spegla de som man har runt omkring sig. Vilket betyder att det är ju naturligtvis allra bäst att vara så långt fram som möjligt. Helst i pole position och diktera villkoren, hela den biten. Va? Men det kan också vara så här att är du 15:e och går för en liten annan strategi och har väldigt bra fart, så kan du göra enormt stor skillnad genom att sträcka ut den här stinten och sen se lite grann hur långt det räcker när man väl går in. När alla andra har gjort sina stopp, som då de har blivit tvungna att spegla konkurrenterna runt omkring var de är. Och det där kan man ju faktiskt vinna tillbaka en hel del av den marken man tappar då i kanske ett dåligt kval eller vad det kan vara. Va? Men i mittfältet där, eller säg plats 3 och ner till 12-13, så är det ju liksom små detaljer som kommer att avgöra. Och däckshanteringen är ju super viktig för att få ut max av det. Och de som jobbar med strategierna i teamen kommer att ha dryga timmar att räkna på vad som faktiskt är det helt korrekta.
Mm. Jag ska tillägga att den senaste väderprognosen som jag såg visade lite skurar på söndag. Det är inte så varmt i Europa, även om det är varmare än i Sverige. Men det är inte bara in temperaturer direkt. Och det för mig in på nästa punkt faktiskt. För att förra årets race var den första gången som man körde en 2-dagars helg. Man hade träning och kval på lördagen och sen så racet på söndagen. Vilket man tror då spajsade upp tillställningen en del. Men skillnaden den här helgen är att nu kör vi en fredagsträning och allting sånt där, men man ska betänka då i att det här är första gången som teamen besöker en bana med årets bilar som inte är Bahrain International Circuit, för att alla tester kördes i Bahrain och första racet kördes i Bahrain. Sen så har kört några filmdagar och sånt där, men det är inte representativa däck till exempel, och inte ens liksom hastigheten är representativ där. Så att det är en ny utmaning plötsligt för teamen att komma till Imola.
Visst 17 är det på det viset, va? Och grejen är också att man har haft lite tid nu mellan Bahrain efter testerna och racet i Bahrain att göra lite justeringar på det man lärde sig under testerna i Bahrain och första racet. Och de teamen med större resurser kommer naturligtvis att komma med några nya grejer till bilarna då. Men sen ska alltihop det här funka och hela den där biten, och som sagt då på en helt annan typ av bana då som vi kommer att ha här nu då, där Mercedes på förhand går runt och tycker att kommer inte att hänga med Red Bull, vi har för svårt i de snabba svängarna, och det finns gott av den varan här, snabba medelsnabba svängar, någon enstaka är det ju såklart, chikanen på baksidan och sådär va. Men, och första chikanen är också relativt långsam och vad heter den då, Tåsa, där de vänder runt ner i hårnålen. Men i övrigt så är det ju mycket så här flowing corners. Så vi hade ju när de kommer över krönet Aqua Minerale där och den här väldigt, väldigt snabba vänstern och där har man en bil som fungerar bra där, vilket Red Bull verkar ha, då kommer de ha en fördel av det. Och det gäller att utnyttja det nu, båda Red Bull-bilarna. Men det ska vi komma till också om en liten stund.
Mm. För nu ska vi införa den här nya programpunkten som vi tänkte köra när det är raceveckor. Och det är helt enkelt, det är ju såklart väldigt mycket mer att hålla ögonen på, men just det som har fastnat kanske lite extra i våra hjärnor inför helgen är de här fem grejerna. Och vi börjar väl med Sergio Pérez.
Mycket bra idé. Och Pérez är ju en spännande förare, intressant på alla sätt och vis. Har stor press på sig, nummer ett. Nummer två, kanske har tidernas chans också att göra någonting väldigt, väldigt starkt i sin karriär. Den bästa möjligheten han har haft under en relativt lång karriär faktiskt i Formel 1 som han har haft så här långt. Kommer nu då till den andra helgen ihop med Red Bull efter en ganska svajig helg. Kvalet blev inte alls som man hade önskat. Åkte ur i Q2 redan efter lite mankemang på mediumdäck och allt vad det nu var. Motorproblem innan start gjorde att han fick starta inifrån depån sist av alla. Gjorde sen ett väldigt bra race, kör i mål som femma. Det var en bra recovery. Han har fått mycket beröm för hur han hanterade den här svåra situationen när bilen slocknade för honom, hur han utan radiokontakt med teamet kunde resetta bilen, få igång den med hjälp av körsystemet igen och faktiskt ta sig in i depån och sen slutföra racet på det sättet som han gjorde. Det där var Helmut Marko väldigt, väldigt imponerad av, och jag tror hela teamet var imponerade av den prestationen. Men nu vill jag i alla fall jag, och jag tror du också Erik, se en Sergio Pérez hålla ihop en hel helg och vara med där framme och bli den hjälpryttaren till Max Verstappen som teamet vill att han ska vara. Han vill helst vara ännu bättre själv, tror jag, för att han räknar ju med verkligen att göra stordåd.
Mm. Ja, men det är precis det som man vill ha av Pérez. För att jag menar, man kan tänka sig, alltså, låt oss spåra tillbaks, jag menar, vi har sagt det här massor av gånger, men man kan spåra tillbaks den situationen som Pérez är i nu till Daniil Kvyat, som fick sparken för att han inte hängde med Max Verstappen. De försökte med Gasly som hamnade tillbaka i Toro Rosso, och sen så Alexander Albon som inte heller hängde med Verstappen och nu finner sig själv i DTM. Och jag menar, återigen, det var ett bra race av Pérez förra söndagen. Men grejen är att det han gjorde var att starta sist från depån och körde upp sig till femte plats, vilket han fick då driver of the day och allt vad det var. Men det där har faktiskt Albon gjort också. Jag menar, han fick samma beröm när han debuterade för Red Bull på Spa 2019, var det? Ja. 2019, mm. Ja. Och då var alla så här, oh, men wow, okej, det var ingen bra kval av olika anledningar, men han kollade uppkörningen. Och jag kommer inte ihåg om han hamnade femma eller om det var sjua eller vad det var. Men ändå så gjorde han en uppkörning som han fick jättemycket beröm av. Men poängen är ju att han måste vara med i kvalet, för att det är precis samma situation som alla de andra var i, och samma situation som Verstappen har varit i de senaste åren, är att han är själv där uppe. För att han fick ingen hjälp av Pérez just på grund av att han startade så långt bak. Nu var kvalet bättre än hans startposition, men återigen, att det där har de inte råd med. Han var fortfarande, tror jag, 11 eller?
11 var
kvalresultatmässigt.
Stämmer.
Och då hade han svårt att hjälpa Verstappen i ledning.
Och det är precis det som Red Bull behöver. Okej, okay. Sommarna kardemumman är att vi vill se Pérez en helg nu, hålla ihop det från start till mål och se lite grann hur långt det räcker. Jag tror det finns goda förutsättningar faktiskt att slåss om pallen för Sergio Pérez om allting går som planerat för hans del. Är han med i kvalet och gör ett bra race, då kan han vara med och slåss om pallplatserna. Och han kommer att göra upp om den sista pallplatsen med Valtteri Bottas i huvudsak då, för jag tror det känns på förhand som att det är Verstappen och Hamilton som kommer att göra upp om segern. Men låt oss inte räkna bort Valtteri Bottas, verkligen inte, va. Nu hade han lite problem förra året med bildelar som hade fastnat i golvet och allt vad det var som gjorde att han tappade det grepp som han hade om racet i det läget, va. Men Bottas kan åka riktigt, riktigt fort här också, och har vi tur så är det fyra bilar som slåss om segern. Det vore väl cool.
Det skulle bygga upp.
Verkligen. All right, nästa att hålla ögonen på.
Ja, det har jag tagit som Sebastian Vettel, för han hade, som vi avhandlade i podden efter Bahrains Grand Prix, så kunde vi konstatera att han hade en miserabel helg i Bahrain. Han var, den enda föraren han var före i mål var Mick Schumacher i Haas, och det är ju långt under förväntan sett till vad Aston Martin och den gröna rosa Mercedesen ska klara av. Och om man tittar på Lance Stroll så gjorde han det långt mycket bättre. Och jag har funderat ganska mycket på Vettel sen sist då, när vi liksom avhyvlade honom ganska hårt. Och grejen är att han hade motvind i kvalet på grund av gulflaggor, trots att han inte hade sett snabb ut innan heller. Men jag kan liksom på något sätt gissa att det blev som det blev i racet, till exempel den här ramningen av Esteban Ocon med lite desperation bakom ratten, just på grund av att det gick inte som han hade tänkt sig, att han kvalade in som 18:e man. Och då, jag tänker liksom att han är fullt medveten om kritiken mot honom någonstans, och då ska man liksom desperat försöka liksom ta sig upp i fältet, och då kanske man inte kör på känsla längre utan man kör på vilja, och då blir det inte så bra. Och sen så var han också då den enda föraren som försökte sig på en enstoppare, vilket gör det svårt att säga någonting om hans fart i racet, för det är svårt att säga vad för tempo han hade. Och jag vill också lägga till, innan jag släpper in dig, är att han innan allt det här hade enormt mycket problem under testerna i Bahrain veckorna innan där, så att han sa ju själv att han missade ungefär 100 varv som han kanske hade behövt för att känna sig bekväm, helt bekväm i bilen, vilket han sa själv att han inte gjorde i Bahrain.
Jag har gett två saker som jag skulle vilja se att han förbättrar ganska radikalt, och det är den generella farten från Sebastian Vettel, den här spetskapaciteten som han faktiskt besitter, som vi inte har sett på rätt länge nu, inte sedan 2019 som jag säger det. Då kommer vi till nästa del som vi såg en del av 2019 också, nämligen de här misstagen. Misstagen som Sebastian Vettel gör, de måste bli färre. Han kan inte åka in i Esteban Ocon på det sättet som han gör och komma med någon lam bortförklaring om varför också, som är bara fånig liksom. Han måste skärpa till sig på de här punkterna. Och jag vet inte varför det här sker. Jag vet ju inte vad det är som sker i Sebastian Vettel när de här sakerna inträffar. Någonstans ligger inte pusselbitarna rätt i alla fall. Och han är så pass rutinerad. Och det lilla som jag kan påstå att jag känner honom på det avståndet som vi kan göra det, så är han ju väldigt lugn och kalkylerande förare. Väldigt tänkande förare. Kanske analyserar han lite för mycket. Går lite för lite på känsla och det blir liksom, det blir fel på något sätt när han försöker att göra det rätta istället för att jobba på instinkt mera, som en racerförare helst ska göra, att det ska finnas i ryggmärgen. Så de två sakerna tycker jag, och jag är absolut beredd att ge honom en 3-4 helger till innan någon slags definitiv dom mot vad han står som förare. Jag såg Dieter Enkel att vara med i någon podd nu, och han sa att han var rädd att Vettels karriär var, han hade passerat piken liksom. Men jag tror inte det än. Inte än. Inte riktigt än. Jag ger honom 3 månader till.
Ja, men typ. Det är väl ungefär det som jag menar med att vi håller ögonen på honom helt enkelt. För att det är intressant nu att se vad han kan klara av helt enkelt.
Du lyssnar på Viaplay FN Podcast. Janne Blomqvist, Erik Stenborg har spänt ögonen i startfältet kommande helg. Vi tittar lite närmare på 5 saker och vi har avhandlat 2 av dem, nämligen Sergio Perez och Sebastian Vettel. Nu är vi framme vid Daniel Ricciardo.
Yes, och det är lite typ i samma kategori som de andra två, att det är någonstans här mätbarheten mellan den personen och dennes teamkamrat. Och det gäller ju Ricciardo och Lando Norris också. För han blev slagen fair and square av Norris och Bahrain. Han hade ju skador på golvet enligt McLaren, vilket såklart kan ha påverkat honom. I analyserna efteråt så kunde man konstatera att han var på mediumdäck, tror jag att det var, så var han i snitt då 3/10 bakom Norris per varv i racet, och sen så upp till 5/10 när de körde på hårt bakom Norris och varje varv. Och det jag tänker här är att, som jag sa, ganska likt de andra två, men det som är grejen är lite här att Vettel ska bevisa sig att han fortfarande kan. Perez ska bevisa att den här andra bilen i Red Bull att räkna med. Att,
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Det är inte bara Max Verstappen som kan köra den där bilen. Ricciardo är ju på lite ett annat spektra, kan jag tycka, när han är ansedd som en av de där riktigt stora förarna i Formel 1 idag. Och blir han slagen av Norris, eller han inte riktigt hänger med Norris, så kan det bli lite problematiskt för en Ricciardo som har gett det här jättehöga anseendet. Att det är liksom trångt på bergstoppar, som man brukar säga, typ. Jag tror inte jag har sagt det där helt korrekt, men ni förstår vad jag menar. Att det är liksom, börjar han bli slagen på löpande band av Norris, då kan hans anseende sjunka.
Då kanske han ramlar ner till basecamp.
Precis.
Och det vill man inte göra.
Kamp
3, precis. Nej, men det vill man ju inte, såklart. Och jag kan inte påstå att jag är orolig för den utvecklingen ännu. Det är jag verkligen inte, efter att ha sett honom köra i Bahrain enbart. Ricciardo är supervass, han är sylvass, han är i mina ögon precis så bra som du beskrev att många anser han är. Så är han för mig. Han har lite kvar innan han är helt 100 bekväm. Han hade samma inkörningsproblem i Renault, vill jag minnas, att hitta rätt med det här med bromsningarna. Det är ju, när det gäller att göra snabba tider och varvtider, så är det ju just inbromsningarna. Det är där en racerförare hittar tid i princip. Och är man inte 100 bekväm med den biten, va, då tar det lite tid innan man har hittat rätt. Och han är ju en sån här late breaker dessutom, va. Han lever väldigt mycket på att slunga in bilen och ha perfekt kontroll på hur mycket han ska bromsa och ändå klara kurvan och så vidare. Va. Så att det där är typiskt Ricciardo-grej som han behöver liksom bli bekväm med. Och när han blir det, då kommer inte Norris att hänga på. Det är jag rätt säker på. Jag anser att Ricciardo är snäppet vassare än Lando Norris. Sen är det inte mycket som kommer att skilja. Jag tror att det där är en typ sån där fight där det är 1500 delar, 2/10 som mest som kommer att skilja åt ena eller andra hållet när de båda har en okej dag. Va? Och oftast kommer det vara Ricciardo som är framför. Han har ett högt aktiekapital just nu och lever gott på det. Han har fått en bra lön i McLaren och jag tror att han är på ett bra ställe i livet just nu rent racemässigt. Va? Och ger vi honom en, två, tre helger till så kommer vi också se det resultatmässigt på banan. Men jag tycker precis som du att det är helt klart värt att hålla ögonen på Daniel Ricciardo den här helgen. Ingen tvekan om den saken.
Grejen är ju också lite sådär att när mittfältet ser ut som det gör, att så här, 2/10 kan innebära 5 eller 12, då... Alltså det kan gå väldigt fort om man bara är på liksom lite på, har lite fler marginaler helt enkelt, så kan man trilla ner enormt mycket. Nu var inte det ett så riktigt problem i Bahrain, för då var han, trots att han var så långt efter så att säga Norris, så var de inte långt efter varandra i resultatlistan. Men det är just den där grejen att det där kan sätta sig i huvudet också, gissar jag. Att om Norris tar en fjärde plats på Imola och Ricciardo av en händelse skulle hamna utanför poäng, då kan det nog börja liksom, i varje fall växa lite så här tankar runt det. Kanske inte i Ricciardos egna huvud, men hos folk som förstår sig på den här sporten.
Så kan det definitivt vara. All right, vi raskar snabbt vidare till nästa punkt då. Den är ju inte helt oväntat lite röd, Erik.
Ja, precis. Det är ju både Ferrari och Carlos Sainz lite mer specifikt i det där teamet, för att det är 91 kilometer från bilvägen då, från Ferraris fabriksgrindar på Via Abetone Inferiore i Maranello till Imolas paddock. Så det är väldigt mycket hemmaplan för Ferrari. Det är ju ännu mer hemmaplan för Aston Martin på Silverstone, för det är bara typ 500 meter. Men bortsett från avstånd till fabriksgrindarna är det verkligen hemmaplan för Ferrari. Jag menar, vi pratade om bannamnet. Den heter ju baske mig Ferrari, banan. Nej, det gör den inte. Den heter Imola.
Jo, men det bygger på både Enzo och sonen Dino Ferrari.
Mm, precis. Mm. Men du, Carlos Sainz, vad tänker du?
Ja, vad tänker jag? Carlos Sainz gjorde en jättefin insats tycker jag i premiären. Vi hade ju Marcus Ericsson med direkt efter Bahrains Grand Prix och han gav ju Sainz jättemycket beröm för prestationen där. Han var inte långt bakom Charles Leclerc, hänger med Ferraris egen Golden Boy på ett bra sätt, överraskande bra sätt. Var medvetet lite försiktig i starten för att inte råka ut för någonting som äventyrade hans möjligheter att köra hela racet. Tyder också på lite intellektuell, alltså att han intellektuell ska jag inte säga, men intelligent. Intelligent sätt att tänka ändå, att vara så långt fram i det. Apropå att analysera och köra på instinkt och sådana saker. Va? Men det är ändå det är bra racecraft att tänka i de banorna, även om det kanske kostar en eller annan placering inledningsvis. Leclerc kunde ju kosta på sig att vara mycket mer aggressiv och var ju uppe och slogs med Bottas och hela den biten. Va? Sen blev det i slutändan inte så stor skillnad på resultatet för bilen räckte inte till. Va? Så i det avseendet så tycker jag Sainz gjorde ett kanonfint race. Och hade ingen större fel på farten och bara några tiondelar bakom Charles Leclerc. Det ska bli otroligt roligt att se vad han kan göra den här säsongen. För att det är ju runt Sainz som det har varit frågetecken. Är han liksom killen som kommer dit som nummer två eller har han något annat att erbjuda? Och jag gillar Sainz. Jag har följt honom ända sedan han körde i GP3 och ännu tidigare egentligen från Formel Renault. Och jag tyckte en period att han var rätt opolerad och gjorde massa märkliga grejer. Va? Men sen han kom in i Formel 1 så har han bara tagit steg för steg, blivit bättre och bättre och gjorde ett fantastiskt bra år med McLaren förra året. Och väl värd den här platsen i Ferrari bredvid Charles Leclerc.
Mm. Nu till det stora, och det här är ju själva grejen för mig i alla fall den här helgen, och det är ju Red Bull mot Mercedes eller Mercedes mot Red Bull. Verstappen tog pole med marginal i Bahrain, men Hamilton vann racet. Så frågan är ju liksom, är Red Bull snabbast eller har de problem med race på riktigt? Det vi kan konstatera är att Mercedes har inte det övertag som vi har sett de senaste 7 åren, men är de verkligen efter? Det är ju en sån här grej som man är väldigt sugen på att veta mer om, för att det finns ju massa specialgrejer liksom. Jag menar, jag tänker på ja, men om man säger så här, han tog pole position med 4 tiondelar, men sen så förlorade han racet. Vad berodde det på? Var det den där diffen? Eller var det någonting annat? Är det något tecken på någonting annat? Och jag menar, det finns väldigt mycket som tyder på att Red Bull faktiskt är snabbare än Mercedes. Men har de kapaciteten att vinna en VM-titel just i år?
Mm. Bra fråga. Jag, för att svara på den första frågan, jag tror absolut att diffen var påverkande. Den marginal som de hade över ett varv, den hade de kunnat utnyttja mer och bättre. Speciellt så som det blev beskrivet hur den här differentialen fungerar och vad det var som hände. För det här skedde redan på uppvärmningsvarvet nämligen. Att innehjulet började svarva och när han tajtade till diffen för att få bilen att rotera bättre, då funkar det inte. Det hände ingenting helt enkelt. Vilket betyder då att han fick börja ändra körstil då, för att det som händer när innehjulet börjar spinna då ut i de långsamma svängarna under sväng och under acceleration, det är ju att han driver massa temperatur i däcket och det är inte bra för strategin. Så att det köper jag. Förklaringen köper jag nu när man har fått det förklarat hur diffen fungerar dessutom. Så att det är inga som helst problem med det. Jag tror att Red Bull är den snabbaste bilen fortfarande och de kommer att vara det. Dels har de greppet nu i inledningen på säsongen. Mercedes måste försöka ta sig tillbaka, vilket de sannolikt kommer att göra. Sen kommer det vara dagsformen. Vissa banor passar varandra bättre och så vidare. Va? Och sådana saker kommer ju också bli oerhört intressanta. Mercedes har ju varit inne på att just den här banan på Imola och kanske kommande också Portimao inte är till deras fördel just nu då. Sett i deras recovery plan som de naturligtvis har satt igång nu då. Så att därför tror jag att det är fördel Red Bull den här helgen. Någonting som de måste försöka utnyttja nu. Nu går det inte att tappa poäng på Mercedes om de ska göra det som din andra fråga var. Kan de vinna VM? Ja, för det kan de. Absolut. Och de behöver verkligen utnyttja nu alla små grejer, fördelar de har här i inledningen på säsongen. För Mercedes kommer att jaga dem och flåsa dem i nacken framöver.
Mm. Det är bara frågan att en återigen, vi nämnde ju det, att det här är första banan som inte är Bahrain. Jag menar, Bahrain, som vi också sa, att det är en speciell bana. Det här är en annan typ av speciell bana. Och vi har pratat jättemycket om den här rake-koncepten. I minsta fall så kommer jag hålla ögonen på dem bara för att få en lite större liksom förståelse för vad är det som gäller. Och är det så att Det kan ju till och med visa sig vara så att det här blir en total kross av Red Bull över Mercedes. Men betyder det för den sakens skull att det kommer att se ut så för resten av säsongen?
Mm, mycket
det
bra
är
fråga.
Ju väldigt svårt att säga, för att jag tror ändå att liksom det där som Mercedes har haft de senaste 7 åren är ingenting som bara försvinner. Även om de hamnar på efterkälken, så tror jag ändå att de har så jävla välsmorda på något sätt så att de kan hämta hem det här, trots liksom mindre förutsättningar att göra det rent kostnadsmässigt och så vidare.
Det är ju det de har varit starka på tidigare, när de har haft grejer som de har behövt fixa, så har de gjort det på ett sjukt imponerande bra sätt, och det är väl det man får ställa förhoppningen till då, om det skulle visa sig att de är på efterkälken här i början. Och tänk dig att ha 4 bilar som varje race slåss om segern, och när teamen verkligen måste börja gräva djupt i de taktiska fickorna för att verkligen spela sina kort exakt rätt, va? Köra för den föraren som har bäst chanser att vinna VM, och göra det, hålla bollen i luften även för nummer tvåorna, vem det nu än blir i respektive team, så att inte de tappar sugen, va? Utan verkligen, tänk dig utsikterna för att få någonting sånt hela den här säsongen över 23 lopp. Det vore väl fantastiskt att se fram emot, eller hur?
Det kan man säga.
Och det leder oss in lite grann på någonting som också är väldigt, väldigt intressant. För hur länge kan teamen ligga på och satsa på VM-titlarna 2021 med tanke på vad som komma skall? För det där är ju också en väldigt fin linje när man ger upp respektive bestämmer sig för att men vi går all in. Vi offrar första 3 månaderna på nästa år. Eller vi kanske, ja, inte vet jag vad det är man offrar när man väljer att ladda fullt ut den pågående säsongen, så att säga. Hur ser du på det?
Du menar alltså, hur länge kan man fortsätta lägga resurser? För det är ju större begränsningar på resurser man kan lägga på sina bilar från och med i år, med tanke på det här kostnadstaket. Vilket gör att teamen inte kan hålla på fullt ut med parallella program. Alltså att utveckla årets bil samtidigt som att man ska konceptualisera och jobba mot den här jättestora regelförändringen som sker till 2022. Till exempel då, slutar man uppdatera årets bil för tidigt och ger bort en VM-titel? Eller slutar man för sent och ger potentiellt bort nästa års VM-titel för att man är för sen in i 2022-reglementet?
Mm. Bra fråga.
Det är en sjukt komplex fråga.
Ja, det är det. Komplext är det ju sannoliken, va? Och intressant att spekulera kring. Vem är det egentligen som har störst? Vem är mest sugen? Är Mercedes sugnast på att ta en 8:e VM-titel under den här eran och ge samtidigt Lewis Hamilton en 8:e VM-titel? Eller är det Red Bull som vill tillbaka upp på tronen och göra det då med att Max Verstappen blir världsmästare för första gången? För på något sätt så tar man för givet att det är de två som kommer att göra det för respektive team, va? All respekt för både Bottas och Sergio Perez, va? Men om vi är någorlunda objektiva och tittar på vad som har gjorts tidigare, så är det faktiskt så det ser ut. Och jag kan i dagsläget inte säga att det är självklart att Mercedes kommer att ge precis allt och Red Bull kommer att foka på nästa, eller tvärtom, va? Det finns inget givet svar för mig idag, som jag ser i alla fall.
Nej, jag håller med dig, för det är just den där grejen att det finns incitament för båda. Det är just den där 8:e VM-titeln för Mercedes, eller ska Red Bull och Honda ge allt för att ge, i minsta fall då Honda, en VM-titel innan de lämnar sporten och liksom låta dem gå ut med flaggan i topp. Men grejen är ju då att om man väntar för länge, alltså man kan ju hamna efter 2-3 år. Det behöver inte bara vara nästa års VM-titel, utan hamnar man efter ett koncept. Kolla vad som hände alla andra förutom Mercedes när man gjorde den senaste stora regelförändringen, alltså till 2014. Då liksom, jag menar, det höll ju på, det bevisligen då hållit på i 7 år. Där ett team som Red Bull försöker ta sig fatt. Så att det är liksom very high risk att gå för VM-titeln 2021 för länge, i alla fall.
Ja, så vem rotar du för? Vem tror du? Vem tror du håller ut längst? Baserat på vad du vet idag.
Ja, alltså, och då får man bara gå på magkänsla här. För jag tror att det bygger också på så här, hur nära är de? Jag menar, är det de sista 7 racen då? det är banor som verkar passa oss baserat på det vi har sett tidigare under året. Därav har vi en chans på 4 av de här banorna och då kan vi ta i tag den här 20 poängen underläge. Är det 50 poäng, ja, men då har de redan gett upp. Och då ger nog den som blir ledningen upp också. Men idag, inför det andra racet, så känns det ändå som i magkänslan som att det är Red Bull och Honda som är mest sugna på det. De vill liksom slay the dragon, som är Mercedes, som vill få stopp på det här dominansen som Mercedes hållit på med så länge. Och det kanske är en så här önsketänkande också, för att det hade varit liksom bra för sporten, tror jag, i att det helt plötsligt att det är någon annan som vinner. Men det bygger också på då hur tajt det är mellan de här. För det är det som jag fortfarande hoppas på. Jag vill ju inte att Red Bull ska bara glida iväg i Mercedes-stil, så att säga, och vinna den här VM-titeln. För då kommer den här spänningen den här säsongen ta slut tidigare än vad den behöver göra.
Mm. Det tror jag inte vi behöver vara rädda för faktiskt. Jag tror att Mercedes är så pass bra oavsett om de håller ut hela vägen in i mål eller inte. Jag tror att det kommer att bli en strid på kniven, och när man tar de här besluten så kommer de ju inte att berätta det för någon. De kommer kanske att fejka och säga att ja, men vi slutade med våran bil då och då, bla bla bla, så här. Men det tror jag inte ett smack på, utan de kommer, det bästa är ju för oss om båda ger precis allt de har hela vägen in i mål, att det blir en fight ända in i kaklet, för att citera en före detta svensk fotbollsförbundskapten. Mm. All right, okej, 2022, ja, som är ett viktigt år. Det är det första året på det nya reglementet och det gäller ju att förbereda sig för det här. Och det är ju någonting då som mästarteamet Mercedes redan har börjat titta på, eller hur?
Mm. Och i mångt och mycket handlar det här om James Allison, som då kom in som technical director hos Mercedes 2017 efter att ha haft samma roll hos både Lotus och Ferrari tidigare då. Och han anses ju i den här rollen som technical director vara nummer 1 i Formel 1-sporten. Och jag kan inte säga, för det man ska säga någonting om man ska säga någonting om technical director-rollen, så är det kanske lätt att tänka sig att den här personen sitter och ritar saker och är liksom hands-on med bilen. Att den där lilla vingen, det var James Allisons vinge. Men så är det ju såklart inte. Jag menar, jag tror inte James Allison har ritat en plutt på en Formel 1-bil under tiden han har varit technical director i något team. För att det inte så det funkar. Om man tittar på Mercedes manpower, så att, jag menar, han har säkert 1000 personer under sig i massor av olika avdelningar som handlar om aerodynamik på olika sätt, CFD och vindtunnel och mekaniska grejer, och sen så har de drivlina i Brixworth och allt vad det är. Så att, men med tanke på då facit för Mercedes de senaste 4,5 åren där han varit technical director, så har de ju vunnit allt. Så att jag tror att det är svårt i alla fall att argumentera emot att James Allison är verkligen i toppen som technical director i Formel 1.
Mm, nej, utan hans roll blir ju mer att ta de övergripande besluten. Finns det olika alternativ till ett design, till en designlösning, så är det ju hans roll att baserat på vad han får reda på, att ta besluten helt enkelt. Och hålla koll på budgetar och hela den biten. Och sammanföra, se till att det är en smooth operation, för att citera en annan reseförare. Ja, det ska bli intressant i alla fall. Han tar ju nu rollen som CTO, Chief Technical Officer i Mercedes då, med fokus på framtiden, va?
Mm, precis, och han, 1 juli tar han klivet åt sidan så att säga då, och in kommer istället en kille som heter Mike Elliott, som idag är Director of Technology på Mercedes. Så han har också varit jobbat tillsammans med Allison i många, många år, och han har varit hos Mercedes sedan 2012 tror jag. Och lite mer om Allisons framtida roll då, enligt pressmeddelande som kom från Mercedes, och jag läser på engelska då, att James Allison will turn his energy to help the team meet the strategic challenges of the sport's next era. Och då vidare, to work closely with the technical leadership at both Brackley and Brixworth to help ensure that the team always has the right capability to meet its needs. Och det man kan tolka från det här är att han kommer fokusera på reglementet 2022. Att få teamet att fungera under kostkappen. För det är verkligen en stor grej för ett team i Mercedes storlek. Som har nästan, tror jag, 4000 man som jobbar för Mercedes då. Och sen då vidare att blicka framåt det nya motorreglementet 2025. Och det är rätt coolt på något sätt att man, när man får någon insikt i att hur ett Formel 1-team fungerar, att det inte är liksom nästa år man tittar på, utan man tittar liksom på 2025 idag, under 2021.
Mm, det är så man blir framgångsrik, och det är farligt att titta för kort, titta för nära näsan, och då kommer vi tillbaka till det vi pratade om tidigare, va? Hur länge ska man fokusera på 2021? Borde man inte redan ha den planen klar och samtidigt ha full koll på hur mycket man kan lägga på 2022? Ja, det är ju det som det är ju det jag tror, men det kan finnas små alternativa vägar då, att om man behöver tillföra någonting till 21 för att klara den här VM-titeln man är ute efter, och offra något litet då för 2022. Viktigt att ha de här personerna i alla fall som jobbar på det här viset, och vi har ju sett det tidigare hos Mercedes.
Ja, precis, för de gjorde någonting liknande med Jeff Willis, och Jeff Willis var ju technical director, tror jag, under BAR, alltså bar Honda, och även på Williams, och då kom han in i Mercedes då, och bland annat då så fick han liksom under 18 månader, jag har inte exakt tidslinjen liksom klar för mig hur länge han höll på med det här, men det var typ 18 månader som han enkom jobbade med reglementets förändringen till 2014, alltså när de här nya turbomotorerna kom in. Och det han jobbade med under de här 18 månaderna konceptualiserades, och han lämnade över det här sen då till Aldo Costa, som var teknisk chef för Mercedes vid den tiden då, som skulle liksom göra verklighet av det Willis tagit fram. Och med tanke på återigen då de här 7 åren av total dominans, så var ju deras approach lite unik, och det var ju någonting som de faktiskt var ganska öppna med under så här 2012 2013, att det här är det som gäller, vi siktar mot 2014, och det var ju egentligen, snacka om att liksom ha ett försprång som ingen har, bevisligen har ingen kunnat äta sig i kapp under de här 7 åren.
Nej. Och det, jag menar, de lyckades ju till och med värva över Lewis Hamilton med de förutsättningarna givna för honom då, med hjälp av Niki Lauda visserligen, men i alla fall. Utmaningen är ju naturligtvis att få ner operationen nu då till den storlek så att det ryms inom ramen för $145 miljoner då, som är budgettaket. Och det är ju en rejäl nedskalning för team som Mercedes, Red Bull och Ferrari. Så att det är inte någonting de gör enkelt och tar lätt på, utan nu gäller det att täcka till och vara smart, och det är inte bara Mercedes som gör de här grejerna, utan det är självklart även Ferrari och Renault. Ferrari och Red Bull som har samma huvudvärk runt omkring hur framtidens organisation ska se ut. Och det ska bli spännande att se vem det är som klarar av det här bäst. Red Bull verkar ju ha lite moment nu då, med en väldigt bra motor från Honda då, en motor som de har saknat på den nivån där de är idag, som de själva ska ta hand om då med sitt, vad kallar vi det? Vad heter det? Drivetrain Limited, eller vad sa vi? Powertrain Limited.
Just det.
Så den kommer de att sköta själv. Och Ferrari då, som har varit ner och slagit botten i stenkistan och är på väg upp igen, förhoppningsvis för deras del då. Så att det här ska bli superintressant. All right, det om Formel 1 då. Men Erik, innan vi stänger, vi har ju en premiär den här helgen också som är otroligt intressant, speciellt med svenska ögon. Och det är ju IndyCar-premiären, där vi dessutom har Indy Lights-premiär med svensk deltagare också. Så att det finns mycket att se fram emot den här helgen. En riktig superhelg motormässigt, för det körs MotoGP och allt möjligt också.
Ja visst, och, men om vi fokuserar på Formel 1 och IndyCar, så då liksom bänkar i soffan. Så, och lämna inte, för då behöver ni inte missa någonting. De kör ju 2 träningar, IndyCar. Vi kommer sända den andra träningen. Av skäl som jag inte kan förstå, så har vi bara den andra träningen enligt IndyCar. Och den börjar på lördag kväll 20.40 och följt av kvalet då 23.30, och sen så på söndagen så kör vi då racet 21.00, sändningsstart i Barber Motorsports Park i Alabama. Och det är klart att man har väldigt stora förhoppningar för 2 svenska förare. Mm. Det måste man säga.
Jag roade mig med att läsa The Race hade gjort en preview inför säsongen, eller de hade rankat teamen, föraruppsättningarna i respektive team, och det var generellt väldigt hög ranking, och det var oerhört jämnt skulle jag säga också. Det var några som dippade lite grann då av lite olika skäl, men säg våra svenska team då, Arrow McLaren Schmidt Peterson, som då är teamet där Felix Rosenqvist kör då tillsammans med Pat Award. De rankas ju naturligtvis högt, va? 8 på 10-skalan. Det är bara Penske som har fått en 9 på 10-skalan med sina tre gubbar då. Newgarden, Will Power och Simon Pagenaud. Och faktum är att det tycker jag är generöst att ge dem en 9 med tanke på att Pagenaud och Will Power inte är några titelkillar egentligen. Will Power har ju varit riktigt risig de två senaste åren och haft svårt att hålla ihop det. Så att det kan jag tycka vara generöst. Det är lite på gamla meriter. Pat Award Rosenqvist låter ju på pappret sjukt intressant. Verkligen. Mm. Pat Award som har varit supersnabb. Faktiskt snabbare Rosenqvist så här långt. Så det ska bli jättekul att se honom då. Sen har vi då Chip Ganassi, de regerande mästaren då. Scott Dixon. Alex Palou som kommer då ifrån Dale Coyne in till Chip Ganassi istället för Rosenqvist, och så Marcus då, Eriksson, de tre, och sen fjärde benet då som inte kommer ha någonting med någonting att göra egentligen, Jimmy Johnson då, han är liksom bara, han deltar bara, ursäkta, men så är det faktiskt. Och de är också starka, och det ska bli sjukt spännande att se dem också. Sen har vi Andretti som också är en stark uppställning med framförallt då Colton Hurt och Alex Rossi som jag tror på i det teamet då. Så att det här kommer inte att bli, det här är kanske det starkaste IndyCar startfältet som det här mästerskapet har sett på länge. Och sen är det kul också att se Romain Grosjean köra nu då stadsbanor och vanliga banor under säsongen, och hur bra kan han vara? Det är en naturtalang, Grosjean. Glöm inte, han är alltså skitsnabb. Det är bara det att det har varit lite knörligt för honom den senaste åren i Formel 1. Jag tror kanske att det här kan passa honom bättre på ett sätt än Formel 1 gjorde tidigare. Att få chansen att använda all sin naturtalang för att vara snabb på banan. Så att det här kommer bli ett jättebra år. Båda våra svenskar, bra möjligheter. Topp 5, är de inte topp 10 i mästerskapet bägge två, då blir i alla fall jag besviken. Så pass höga förväntningar jag på dem. De får gärna generellt vara med och slåss om pallplatser och eventuellt segrar och kanske till och med mästerskapet om det vill sig riktigt väl.
Mm, verkligen. Vem tror du då som mästerskapsvinnare?
Ja, men jag kan inte svara på det. Det är faktiskt, det får ju bli så här, ja, Scott Dixon, varför då? Jo, för att han vet hur man gör. Mm. Joseph Newgarden, varför då? Jo, för att han vet hur man gör. Mm. Alexander Rossi, ja, för han vill oerhört gärna vinna det här mästerskapet, men han har inte lyckats med det hittills, och han är jättebra. Han vet inte hur man gör. Så att det är liksom, det är svårt. Jättesvårt är det verkligen. Och jag hoppas självklart båda våra svenskar är med och slåss om det hela vägen. De har båda kapacitet till det i alla fall. Det är jag helt övertygad om.
Ja, verkligen alltså. Och jag kan väl avslöja så mycket att i sändningarna, förutom då en exklusiv intervju med Lewis Hamilton, kommer vi såklart göra lite så här IndyCar-segment, framförallt på söndag. Titta på, vi har tagit in både Felix och Marcus bilar i studio. I de här 3D-bilarna.
Cool.
Och ni kommer såklart höra av både Felix och Marcus. Om allt går som det ska, helt enkelt. Och ja, men som sagt, det jag vet inte... Jag nöjer mig med att säga att jag är lika spänd på både IndyCar och Formel 1 i helgen. Mm. Kanske lite mer på IndyCar, just bara för att det är premiär.
Jo, men och sen är man blågul, va? Det är klart att man är sugen på det. Och du, hörni, vi har ju faktiskt en svensk Indy Lights också, Linus Lundqvist, som har varit skitsnabb där också på testerna fram till nu. Tvåa på den senaste testen de körde där. Och här har vi en kille som också har chans att vinna mästerskapet. Och det är ju kanske det allra viktigaste för hans del att vinna där och få det här stipendiet då, som ger honom chansen att gå vidare. Och det är tajt med budget för Linus i år, va? Men låt oss hoppas att det går bra. Och Linus har också sett till att Indy Lights går att se via hans hemsida. Streamen kommer att finnas där, men också på Indy Lights hemsida tror jag att man kan se det mästerskapet. Det är två race varje. Så att, missa inte det nu. Verkligen inte. Och så laddar vi fullt ut för Formel 1 och IndyCar Indy Lights den här helgen som kommer. Nu har jag pratat jättemycket. Vill du säga något mer?
Jag vill säga att vi hörs igen nästa vecka. Nästa tisdag kommer nedsnacket från Imola och den här nedsnacket från IndyCar-premiären skäligen också. Och så hörs vi såklart under träningen, första träningen på fredag.
Så är det. Ha det gött, hörni. Hej då!
Hej, hej!